Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Klimakteriet, besvärad eller befriad. Med mig har jag författaren Ulrika Hammar. Välkommen.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi börjar där.
Ja, jag heter då Ulrika Hammar. Jag fyller 55 år. När jag började skriva den här boken så...
Hur låg det då?
Nej, i augusti.
Nej, det lät så. Jag fyller 55 år.
Nej, i augusti fyller jag 55.
Ja, förlåt.
När jag började skriva den här boken så hade jag själv kommit in i klimakteriet. Men annars jobbar jag på RFSU, på kommunikationsenheten där. Jag är journalist i grunden. Mm. Ja.
Vill du berätta någonting om hur boken uppkom?
Ja, det började med att jag skulle skriva en artikel till tidningen Otter om klimakteriet. Och det var hösten 2020. Då det var flera klimakteriemediciner som blev restnoterade. Vilket har hänt nu igen. Det händer med jämna mellanrum. Och då började jag intervjua kvinnor som inte kunde få tag på sitt östrogen. Som var helt slut överallt. Och då när jag började skriva om det så upptäckte jag att här finns det hur mycket som helst att berätta. För det var inte bara brist på östrogen, det var också svårighet att få tag på det bioidentiska progesteronet som många vill ha. Mm. Och sen satte jag igång och började jobba, och då började jag liksom i en helt annan ände vad jag hade tänkt från början. Så då började jag liksom titta på synen på klimakteriet också genom historien. Så det blev liksom det inledande kapitlet som är ganska djupgående och som var nästan det roligaste att skriva faktiskt, för att det var... Så mycket som var helt nytt om gynekologins historia och så.
Har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
Jag skulle säga att det är inte en handbok om klimakteriet. Utan här handlar om klimakteriet och syn på klimakteriet. Så att jag tycker att den skulle vara intressant för alla egentligen. Inte bara kvinnor i klimakteriet.
Jag håller med. Nu när efter att jag läste den så var, den innehåller mycket mer än vad jag trodde.
Ja.
Flera aspekter. Bland annat, ja, som du sa, synen på klimakteriet, det finns en del, som jag uppfattar i alla fall, missförstånd.
Men jag kan väl också säga att jag har intervjuat 50 personer, och det är både gynekologer och läkare, men också framförallt kvinnor. Så det handlar ju också om människors upplevelse av klimakteriet, eftersom det är så individuellt hur vilka symptom vi får och hur vi upplever och tar oss igenom de symptomen.
Och det gör det ju mycket mer komplext det där med att det är väldigt individuellt som mycket annat. Men jag tänkte, kan vi ändå bara lägga grunden för, alltså någon, så här, vad det innebär?
Varför kommer vi klimakteriet? Det är också ett kapitel om, och det verkar vara svårt att ta reda på den liksom evolutionära eller biologiska funktionen som klimakteriet har. Det kan vi inte riktigt beskriva. Varför slutar kvinnor vara fertila i 50-årsåldern?
Ja, det är väldigt märkligt egentligen.
Ja, precis. Mm. Och man trodde ju länge att vi inte levde så länge, men det har vi faktiskt gjort. Alltså, sen långt tillbaka har många av oss blivit 70 år. Så det är många som har varit i klimakteriet länge. Så kvinnorna slutar vara fertila och männen fortsätter vara det. Och det är ju inte många andra däggdjur. Jag tror det är valar och kanske någon delfin som fortsätter leva efter de inte längre är fertila. Men det som händer rent fysiskt i kroppen då, det är att vi föds ju med alla äggceller som vi har. Och de här äggcellerna finns i en äggblåsa tillsammans med andra celler som tillverkar östrogen. Och när man kommer in i klimakteriet så är det för att de här äggblåsorna håller på att ta slut. Och då sjunker de äggblåsorna som är kvar, de producerar inte lika mycket östrogen längre. Och då börjar mensen bli oregelbunden, östrogenet fortsätter sjunka. Och sen är äggblåsorna slut och östrogenet nere på en låg nivå. Mm. Och då är det så resten av livet sen. Om man nu inte tillsätter östrogen.
Precis. Och vad liksom händer sen så att säga? Vad får det för effekter? För det
finns vilka besvär som man kan ha.
Ja, men precis. Och för det är väldigt olika. Om man säger, återigen, det är olika för olika personer. Inte heller någon.
Nej, men man brukar väl säga att en fjärdedel märker nästan ingenting. Det är bara mensen slutar och sen är det bra med det. Möjligtvis lite sköra slemhinnor för de flesta. Men inga andra besvär och inga konstigheter. Och sen är det en fjärdedel som har väldigt svåra besvär. Främst vallningar och svettningar då, som är det jobbigaste för de flesta. Och sen så är det då 50% däremellan någonstans. Och de vanligaste besvären är, alltså det första symptomet är väl egentligen att mensen blir oregelbunden. Och för vissa kan man också blöda väldigt mycket, så blir väldigt liksom utdragna och långa menstruationer. Det kan ju vara besvärligt. Men sen så kommer vallningarna, alltså för de som får vallningar då.
Och vad innebär vallningar?
Alltså en värmevallning är väl en känsla av att det är liksom som en varm våg som sköljer över hela kroppen. Och många blir liksom varma, men de flesta börjar också svettas väldigt mycket. Och det är ju en sak att det händer några gånger per dag. Vissa känner att de klarar av det. De kanske har en liten fläkt och liksom solfjäder eller någonting. Men för andra blir det väldigt jobbigt. Och särskilt på natten, att man då börjar vakna av de här vallningarna som kan vara liksom 5-10 gånger per natt. Och vissa svettas så mycket som man måste liksom byta lakan. Och, några beskriver det också som att alltså när vallningen kommer, det är nästan som man får en stöt. Liksom. Vissa känner ångest. Så att det liksom är kopplat till mer än bara det fysiska besväret. Men det kan ju också bero på att för många känns det också genant att helt plötsligt bara stå och besvettas. Ofta kommer det också när man är lite nervös eller ska hålla ett föredrag eller göra någon viktig sak eller behöver koncentrera sig extra mycket. Så slår det till.
Och försämrad sömn kan vara en följd av det.
Mm. Det är svårt att säga nu vad som är liksom, alltså indikationerna på klimakteriet. Det som läkarna går efter, det är ju egentligen då oregelbunden eller utebliven mens och vallningar. Men utifrån det så får man ju massa andra besvär. Så att sömnsvårigheter, nedstämdhet, minskad sexlust, vilket också kan ha att göra med sköra slemhinnor i underlivet. Så att det är väl de vanligaste besvären.
För du skrev någonstans där att det är de till och med som i den här tiden kan gå in i väggen. Alltså att det kan påverka andra saker till den nivån. Alltså att det kopplas ihop då med att man blir stressad eller i arbetslivet. Eller hur hänger det ihop?
Ja, det var svårt att säga. Jag tror, nu ska inte jag säga för mycket, komma in för djupa saker här, men jag tror att när östrogenet går ner så kan kortisolet, alltså vårt stresshormon, höjas. Alltså östrogenet har liksom en dämpande effekt på stress. Mm. Så när östrogenet går ner så kan vi lättare känna oss stressade. Men sen tror jag väl mer att det är också en tid i livet när det händer mycket saker. Att man kanske har föräldrarna är sjuka, barnen ska flytta hemifrån. Eller, ja, det är en stor förändring just den här delen av livet. Vilket också kan vara påfrestande.
Mm.
Och det kan ju vara oavsett om man är man eller kvinna. Så att pratar man med män i 50-årsåldern så det är ju också många som måste upp och kissa på natten eller har svårare att somna eller känner sig lite låga eller går upp i vikt. Alltså, en del av det är bara åldrande också.
Ja, men precis. Och det diskuterar du ju en hel del. Så jag tänkte att vi ska återkomma till det där med ålder och orsaker och sådär. Men jag vill ändå bara bygga på det där med vad är det den vanligaste liksom, medicinen man kan ta? För det kan man ju faktiskt ta. Det är inte alla som, inte alla som vet det.
Nej, precis. Det är ju inte så många som vet det för att det också inte har skrivits. Under en lång period så skrevs det inte ut. Alltså runt 2000 så kom det ett stort larm om risk för bröstcancer. Vilket man sen har analyserat om och upptäckt att det inte var så stor risk som man trodde. Men från ungefär 2000 till 2015 skulle jag säga att det nästan, eller skrevs ut väldigt lite östrogen. För det är det som man kan få. Och det kan man gå till vårdcentralen och få utskrivet av en läkare. Det kan man ta som tabletter, man kan ta det som en spray eller gel eller plåster. Och det är det som är det allra mest effektiva för de här värmvallningarna. Och då behöver man sen komplettera det med ett gulkroppshormon för att skydda slemhinnan i livmodern. För att annars, när man har sin vanliga östrogenproduktion, så har man också progesteron. Det är det som gör att man blöder en gång i månaden med sin mens. Och då får man liksom framkalla den typen av blödning artificiellt istället, så att säga. Så att då tar man ett gulkroppshormon. Vissa tar det var tredje månad, andra tar liksom en mindre dos varje dag. Det ser olika ut för olika personer. Men östrogen och progesteron är det som behövs.
Men att man har trott, och det var larmrapporter kring det här med eventuell liksom ökad risk för cancer, så det har liksom fått ringa på vattnet, så att säga, och hänger kvar lite grann. Men
så det är en ökad risk för cancer, så den är inte helt... Den finns ju där. Det är en lite ökad risk för bröstcancer när man tar östrogen efter klimakteriet, eller i samband med klimakteriet och efteråt.
Man trodde det var värre än vad det är? Eller
ja,
vad,
precis.
Eller?
Man trodde att det var... Alltså, det är stora studier, befolkningsstudier som gjordes i USA. Men det visade sig att de kvinnorna som var i studien, det var inte bara de som var i 50-årsåldern, utan det kunde vara kvinnor upp till 80 år. Och då har man sett att man behöver börja östrogenet i samband med att det egna östrogenet sjunker. Man kan inte vara utan östrogen i 10-15 år och sen börja igen, för då är det stora risker med det. Så nu säger man att man ska liksom, inom 5-10 år efter sista mensen ska man påbörja östrogentillskott om man vill ta det. Annars är det bättre att låta bli utifrån risk.
Men funkar det för alla?
Det skulle jag nog säga att det gör, mot vallningarna, ja. Sen kan man känna fortsatta andra besvär liksom. Men det kan ju ta lite tid innan man får ställa in rätt dos och förstå hur mycket man behöver. Men den mest effektiva behandlingen mot vallningar är östrogen som man tillsätter.
Ja.
Så att det skulle jag säga att de flesta blir av med.
Jag tror inte vi nämnde det innan, men klimakteriet, alltså, det är ju en period.
Ja.
Vad händer efter den perioden? Då försvinner de här symptomen.
Ja, alltså, för många gör det. För vissa så, nu har jag inte några siffror, det tror jag skriver om det i boken, att man har också undersökt 80-åringar som fortfarande tar östrogen.
Ja, då fortsätter den fast,
ja,
de egentligen inte behöver.
Nej, men att de fortfarande har kännevallningar om de slutar. Okay.
Mm.
Så kanske inte riktigt lika besvärande som de skulle varit just i 50-årsåldern vid övergången, så att säga. Men för vissa så är det fortsatt besvär livet ut. Och tidigare sa man att man skulle ta östrogen i max 5 år, men nu så har man, så säger man att det går bra att fortsätta en viss tid i alla fall. Men det är individuellt, och det är upp till varje person att liksom försöka avgöra vad man... alltså väga liksom de eventuella riskerna mot den nyttan som man känner att det ger. För att man önskar ju också att det hade varit så här: ja, det var klimakteriet och sen är allting bra. Men alltså torra slemhinnor har du till exempel resten av livet. Det är ju för att östrogenet är ju konstant lågt sen om du inte tillsätter det.
Uh-huh.
Och då blir det torra slemhinnor under livet, vilket också kan öka risk för urinvägsinfektion till exempel. Men även torra slemhinnor i näsa och ögon och så.
Har det varit tabu att prata om, eller är det tabu att prata om?
Alltså vi har pratat om, när det har funnits medicin mot besvären, så har vi pratat om klimakteriet. Så att, alltså om man går tillbaka. Ja, precis. Eller det har ju gått upp och ner beroende på vilka risker man har bedömt att det har funnits. Men man kan väl säga att klimakteriet liksom upptäcktes på 1700-talet. Och det fanns ju säkert innan dess också. Och man ska ju komma ihåg att historien är nedskriven av män. Så att det fanns säkert massa kloka gummor som hade sina behandlingar för klimakteriebesvär även för länge sedan. Men på 1700-talet så blev det liksom en grej, och det kallades för kvinnans helvete och var liksom det värsta man kunde gå igenom. Och då fanns det ju massa, sen på 1800-talet också, massa olika besvär som blev diagnoser och sjukdomar som inte finns idag. Det som kallas för kultursjukdomar. Alltså hysteri till exempel, melankoli. Ja. Och då klimakteriet uppkom i samband med dem. Och sen på 60-talet så uppfanns då östrogenet, eller man kunde ge östrogen, upptäckte man kunde ge det mot klimakteriebesvär. Och då pratades det väldigt mycket om klimakteriet, och man ville verkligen bota det. Och då handlade det väldigt mycket om att man skulle hålla sig ung och snygg i första hand. Och sen så på 70-talet så kom den första larmrapporten, och det var just det att det fanns en risk för cancer i livmodern. Och då upptäckte man att man måste tillsätta det här gulkroppshormonet eller progesteronet för att minska den risken. Så att på 70-talet så var det mycket bara att sälja i och ta raska promenader, och det var ingen som förskrev någon medicin, och man pratade inte så mycket om det då heller. Och sen så började man tillsätta progesteronet, och då började man prata om det igen. Så från 80-talet och 2000 så pratades det väldigt mycket om det, för att då... Folk tog östrogen, och vissa fick östrogen utskrivet fast de inte ens hade några besvär. Det var liksom nästan på automatik. Mm. Och sen då som sagt bröstcancerrisken. Men de här rapporterna på 2000-talet eller runt millennieskiftet. Och då blev det väldigt tyst om det igen. Så att när det liksom började pratas om det igen, jag tror runt 2015 kanske, då hade det varit tyst ett tag. Och då tror jag att det är många som bara hade gått och bitit ihop och både liksom skämts för att det inte pratades om det. Alltså att det var tabu liksom.
Mm.
Nu är det känns konstigt nu, men det var inte så länge sedan som man inte ville prata om det.
Hur ser kunskapsläget ut kring det? För att, dels när jag, som jag tänkte mycket på när jag läste det, det du beskriver, det finns ju mycket forum på sociala medier, på Facebook, där det diskuteras och delas och vad händer med det andra, det här känner jag hit och dit. Och så blir det, utifrån det så uppstår det dels både sanningar och lite alla möjliga rykten och egna behandlingar och sådär. Hur ser kunskapsläget ut?
Alltså Socialstyrelsen har gjort 2 kartläggningar om hur klimakteriet och klimakterievården ser ut i Sverige idag. Och det finns ju åtgärdslistor nu som ska liksom förhoppningsvis genomföras. Men den visade att ungefär en tredjedel av svenska kvinnor är helt oförberedda på när de kommer, alltså när de kommer i klimakteriet, så bara, vad är det som händer? De vet inte om, de förstår inte vad det är för någonting.
Mm.
Och också att många läkare, alltså på vårdcentraler, inte är så vana fortfarande vid klimakteriepatienter, eftersom det har varit så lång period när folk inte har gått till läkarna för de här besvären. Så att de har inte heller på rak arm alltid en rutin att fråga saker som gör att man kommer på att det är klimakteriet.
Nej.
Och då kan det finnas problem att vissa får sömntabletter eller insomningstabletter kanske, eller antidepressiva utskrivet.
Ja, man löser bara liksom det.
Ja, för man förstår inte att det beror på klimakteriet. Utan, alltså varken patienten eller läkaren tittar med de glasögonen. Men förhoppningsvis håller det på att ändras. Så att jag tror att det är många
ändringen,
som...
Det ska komma från vårdhållet så att säga, ändringen.
Ja, alltså nu kommer jag inte ihåg vad Socialstyrelsen kommer för rekommendationer, men det var dels ett nationellt kunskapsunderlag som ska gå ut, liksom, över hela landet, och sen också några informationsinsatser för kvinnorna själva.
Mm.
Sen står ju väldigt mycket på 1177, så vill man liksom lära sig grunderna om klimakteriet så kan jag rekommendera att gå dit. Det är väldigt bra information där. Sen finns det också de som är på Facebook, i de här Facebookgrupperna. Och då är det kanske snarare att man har förstått att man är i klimakteriet. Eller hört om klimakteriet och tänker att oj, det jag känner beror på klimakteriet. Och så går man in i de här grupperna och jämför och pratar med varandra. Och där kan väl ibland tycka, alltså när jag skrev boken, jag ska säga också att jag blev väldigt hjälpt av grupperna. Jag har intervjuat många av kvinnorna som hänger i de här grupperna och fått jättebra berättelser från dem. Jag har full förståelse för att det är... Man hittar en gemenskap där och att man får stöd och hjälp från andra. Men jag mådde själv sämre när jag hängde där. För att jag, oj, nu känner jag nog lite myrkrypningar i benen när jag ska somna. Eller nu behöver jag nog ta den här magnesiumtabletten för att jag har styrketränat. Eller ja, vi kan ju bli ganska upptagna av våra kroppar generellt. Alltså det är ju en trend i samhället just nu att vi ska liksom mäta och hålla koll på hur många timmar vi sover, hur många steg vi tar och så vidare. Och då blir liksom klimakteriet ytterligare en grej att
just det.
Parera.
Kan det inte vara det? Kan det inte vara det? Jag känner nog lite. Och i de här grupperna också så diskuteras det väl både vad som har funkat för vissa, om man delar liksom tips på läkare eller vart man ska gå någonstans för att få olika...
Ja, precis. Det är ju en stor utmaning är att vi i Sverige inte har tillgång till det bioidentiska progesteronet. Utan vi får det här gestagenet istället. Och det får många biverkningar av. Och det här bioidentiska progesteronet, det finns liksom i England till exempel, i Frankrike skrivs det ut, men läkemedelsföretaget som tillverkar det har inte ansökt om att få ge ut det i Sverige än. Jag har försökt reda på varför, jag har väldigt svårt att få något svar. De säger hela tiden att vi ska snart skicka in vår ansökan eller ansökan inne. Det har inte hänt någonting, jag vet inte var det har stoppats upp.
Mm.
Men då finns det vissa läkare som ändå skriver ut det, för att man kan skriva ut det på licens eller man kan skriva ut det utanför indikationen, som det heter. För det här, man använder det också när man behandlar för IVF, alltså barnlöshet. Och då de här läkarnas namn delas i de här Facebookgrupperna så att kvinnorna vet vad de ska vända sig om de vill ha tag på de här preparaten.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För man får ju bilden av att man kan få lite olika bemötanden beroende på vart man bor någonstans i Sverige, ja. I olika regioner, olika läkare, och man får olika besked och sådär.
Mm.
Vad har du fått för bild av det?
Ja, nej men jag har intervjuat en läkare i Örebro. Hon är väldigt van att ta emot klimakteriepatienter, för det kommer ju säkert någon en vecka eller så till henne, bara av hennes vanliga, som går till henne som en husläkare. Så att hon har liksom sina klimakterieglasögon på. Hon möter kvinnor i 50-årsåldern och förstår att det kan vara det. Men däremot om du går till en allmänläkare i Stockholm, vi är så bortskämda, så det är ju jättebra att vi har tillgång till gynekologer. Men då är det liksom, allmänläkarna vet inte ens var gynstolen finns någonstans, och de vill inte skriva ut hormoner, utan det vill de hellre remittera till en gynekolog. Men det är ju ett problem då att det inte finns tillräckligt mycket gynekologer över hela landet. Det kanske är det som skulle behövas, eller så behöver allmänläkarna bli bättre på klimakteriet. För det är lite där som många kvinnor fastnar liksom, mellan
just det, då får man sömntabletter istället för...
Ja, i värsta fall.
Eller liknande, ja precis.
Så att men man... det är många allmänläkare som är pålästa och kan sin sak, men man kan också komma till en läkare som inte har behandlat någon för klimakteriet på väldigt länge och inte ens har det i åtanke att problemen skulle kunna bero på det.
Mm.
Men sen har jag också intervjuat en barnmorska i Skåne, och hon... alltså hon hade så mycket tid, för hon hade liksom så här 45 minuter, tar en timme med varje patient inledningsvis. Och hon sa att det var det många kvinnor behövde. De behövde liksom, det är jättestora förändringar i mitt liv nu. Jag känner inte igen mig själv. Vad kan det vara? Så började de nysta i det liksom. Och det kunde ju både vara liksom rent faktiska, praktiska saker som hände i livet. Alltså, jag kanske ska skilja mig. Eller nu har min mamma åkt in på hem. Eller min dotter flyttat hemifrån. Eller allt det där som hände i livet. Att bara få ha någon och liksom lägga alla korten på bordet. Och sen kunde det vara fysiska besvär av olika slag och så. Men bara någon som lyssnar och hjälper till och kartlägga ens liv lite. Och...
bara det gör mycket.
Ja, jag tror det. Hon upplevde det så i alla fall. Att för vissa var det, de ville liksom bara prata av sig, få lite stöd och hjälp och kanske få lite praktiska råd om hur de själva kunde minska sina besvär. Och sen så om det behövdes så kunde hon då boka in en tid med läkaren på den mottagningen. Som kunde skriva ut östrogen om det behövdes. Men det var liksom, östrogen fixar inte allt. Utan det fixar ju de besvär som finns. Men jag ser ju också klimakteriet som en liksom existentiell övergång till en annan tid i livet. Och då, det kan man inte medicinera bort liksom. Utan...
nej, jag tänkte vi skulle komma till det. För det är ju väldigt intressant, just det skiftet liksom, som det någonstans står för. Men innan det, vad skulle du säga, vad är de största missförstånden kring klimakteriet?
Nej, men det är nog att man liksom, det finns en rädsla för klimakteriet, och det finns en rädsla för åldrandet, och det finns en missförstånd att man liksom, oj nu kommer jag bli en liten tråkig grå gumma efter det här, alltså... mm. Och att man då till varje pris vill klamma sig fast vid den man har varit, eller till och med klamma sig fast vid klimakteriebesvären, för att så länge man är i klimakteriet är man fortfarande inte gammal på riktigt liksom.
Mm.
Så att missförstånd är nog att, oh, att det är något hemskt som man ska ta sig igenom, att det är ännu värre på andra sidan.
och det du sa nu, det här med liksom att man associerar det med att, ja precis, man träder över, man blir gammal eller en gammal gumma och sådär. Mm. Och när jag, liksom efter jag läste den, jag tror också att det måste ju också påverka det här med att man kanske inte gärna pratar om det, man kanske helst inte, nej men inte jag, det är säkert något annat. Alltså, och att det är något man vill ha det, man vill inte... Ja, men att det associeras med det, tänker jag.
Ja, ja. Det håller ju på att förändras, och vi har ju pratat om det ganska mycket de senaste åren med Klimakteriepodden och Monica Björn som har skrivit böcker om, alltså med positiv bild på hur man kan ja, fortsätta leva ett gott liv och ta hand om sig själv och blomstra, kan man säga.
Ja, för att det... Du nämnde ju det existentiella. Det här med att det också är ju en... Ja, men man kan ha en annan syn på det. Det är flera intervjuare som har en helt annan syn på det. Kring det här med liksom att det är en brytningstid. Alltså att det är en ny fas. Precis som man har massa olika brytningsfaser i livet. Mm. Att det kan vara något positivt.
Ja. Nej, men jag känner mig ganska tacksam för klimakteriet. För att jag tycker det är liksom som att kroppen... kallar lite på en och nu får du börja ta hand om mig här, för att alla de grejer man gör för att må bättre i klimakteriet, alltså det är ju saker som man gör att man lever längre också och lever friskare framförallt. Alltså att man ser till att man får sin sömn, att man kanske skär ner på alkohol, man tränar mer, man tar hand om sin kropp, för gör man det då mår man bättre i klimakteriet och efter klimakteriet.
Och resten tänker jag av livet liksom också.
Ja, precis. Och så tänker jag för vissa män, nu är ju många väldigt hälsomedvetna, men för vissa män tänker jag att det bara kan tuffa på. Liksom, och så gör man som man alltid har gjort. Liksom, och helt plötsligt får man sin hjärtinfarkt eller någonting. Mm. Alltså det smyger sig på mycket mer. Det här är lite mer omskakande. Hallå, nu får du börja ta hand om din kropp och se över hur du lever. Det kan inte köra på som du gjorde när du var 25.
Att man kan se det som det också. Alltså en veckaklocka, ett skifte.
Ja, precis. Och sen så har jag pratat med en dansk forskare som heter Lotte Vas. Hon såg att alltså för många var föreställningen om klimakteriet mycket värre än vad klimakteriet sen var. Så att många hade den där bilden av att oj vad jobbigt och svårt kommer vara. Och sen så bara, var det bara det här? Alltså, och att många också kände liksom en väldigt positiv bild, eller upplevde väldigt positivt efter klimakteriet. Att det liksom, de kände sig friare, det kändes skönt. Liksom, de trivdes med sina kroppar, det var skönt att slippa mensen och skönt att slippa sig oroa sig för att bli gravid. Och brydde sig lite mindre om vad andra tänker. Och, det var liksom en befrielse för många.
Mm. Som vi sa innan där med åldrande, för att någonstans, det är svårt att veta. Alltså, det naturliga åldrandet gör ju också massa saker med oss.
Ja.
Alla, män och kvinnor. Så att just när det gäller det är svårt också, tänker jag, att veta vad som är vad. Ja, men, vad som är, alltså det här med, och så, återigen det här med, ja det ser klimakteriet, ja men det blir också naturligt åldrande, helt naturliga saker som händer också.
Och särskilt liksom, om man går igenom klimakteriet, alltså säger att det ändå är 57 år i genomsnitt som man har de här besvären. Det är under 57 år, så i 50-årsåldern så åldras man liksom, och det gör ju både män och kvinnor.
Ja.
Så att det går ju inte att hålla sig fast vid det som den man har varit. Det gör det ju inte för någon. Vi ska ju alla åldras och dö.
Ja, tyvärr.
Ja.
Men det här med kost och träning och sådär. Det är ju något som också hjälper för många. Och det är ju, så återigen, det är, jag tänker på alla böcker jag har haft och alla andra ämnen. Så det är alltid kost och träning som hjälper mot allt.
Ja.
Även det här kan lindra, och för många som man också börjar med det eller liksom tar tag i det kanske. Sådär. Men, men då tänker jag, kan man också förebygga med det? Det borde man ju kunna göra.
Ja.
Alltså, det vore ju ganska logiskt i alla fall.
Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, den forskning som har gjort så mycket på Mats Hammar har forskat på styrketräningens effekter. Alltså för att träna stora muskelgrupper med styrketräning. Och det har man sett minska besvären. Det finns det forskning på. Men sen hur det är för de som redan tränar, det vet jag inte. Det kanske inte man märker så stor skillnad. Eller?
Nej, det är svårt att veta för sig. Ja. Man vet, får aldrig reda på effekterna av att förebygga, för man vet inte vad man missar. Så att
nej,
säga.
Nej.
Men i alla fall, det är kost och träning, alltså och mindre alkohol och sådana bitar.
Ja, sånt som, och inte röka.
Nej, precis. Ja. Men sen är det ju en del, alltså jag tänker på, du skriver en del om alternativmedicin och ja, ibland på gränsen till häxkonster och sådär.
Ja.
Så, som också används om man funkar eller äter alger och allt möjligt.
Men det finns några naturläkemedel som har visat sig fungera. Det är det som,
för vissa?
Ja, precis. Men nu tänker jag på liksom, i forskning. Sen är det svårt för att de har ju inte lika mycket pengar till som liksom läkemedelsindustrin att göra lika stora studier som, alltså jag nu tänker jag på kanske mer på kosttillskott.
Mm.
Men det som heter läkesilverax, något preparat som innehåller det, har visat sig minska vallningar, men det är också ganska ansträngande för levern, så vissa får liksom viss risk för leverskador, så då får man vara lite försiktig med det. Klöver, alltså preparat gjorda på klöver, har också visat sig minska vallningar. Men med de här kosttillskotten och naturpreparaten så verkar det vara så att det fungerar en tid. Och sen får man liksom ta en paus eller byta till någonting annat. Och sen så funkar det en tid igen. Det är, inte, det är liksom inte lika effektivt som östrogen. Men man har kunnat visa på vissa minskade besvär med en del av de här preparaten.
Mm.
Men sen finns det ju säkert jättemycket också som inte hjälper ett dugg. Väldigt många, alltså väldigt många är väldigt inne på kosttillskott av olika slag och tar liksom jättemånga olika preparat. Och vissa som jag pratar med tycker att det hjälper, men det är liksom en tablett för varje besvär typ. Så väldigt mycket håller reda på.
Så vad är din rekommendation kring det där om man liksom letar och det florerar mycket på sociala medier?
Nej, men om jag kände nu att jag börjar få besvär så skulle jag nog först göra de där grejerna som att börja träna, men inte gjorde det, sluta röka, men jag gjorde det, alla de där sakerna. Och sen så möjligtvis gå till en hälsokostbutik och fråga och köpa någonting om du har råd med det och se.
Och prova.
Prova.
Mm.
Och sen kanske man ska kolla upp sina värden om man, liksom, om man tar något som det möjligtvis finns någon risk. Alltså jag tror det är om man tar någonting under en längre period, alltså den här leverrisken.
Mm.
Och många blir hjälpta av det och tycker att det räcker. Men om inte det funkar, då tycker jag gå till vården och få medicin utskriven.
Man har ju sett också skillnader på olika samhällsgrupper, samhällsklasser.
Mm.
Alltså hur mycket man har haft besvär med det här eller inte, eller hur? Genom både historien och nu, eller?
Ja, alltså jag kanske mer tittade på
lite mönster.
Ja, precis. Man tittar på olika länder så är det lite intressant att liksom det svåraste besväret. Det var en kvinna, en forskare, Obermeier heter hon, som gick igenom över 100 olika forskningsstudier på klimakteriet runt om i världen. Och då var det väldigt olika symptom. Så att man liksom, i Japan hade man liksom stela skuldror och jag kommer inte ihåg nu, i andra länder så kanske utmattning var det största symptomet och att vallningar var något väldigt västerländskt där. Det var liksom när man fick tillgång till östrogenet och den västerländska medicinen som de västerländska symptomen började komma.
Men
det var olika besvär i olika länder helt enkelt.
Men vad kan man då för slutsats av det? Eller vad säger det?
Nej, men egentligen så tror jag att de som har tillgång till östrogen tillåter sig att känna de besvären som östrogen botar.
Mm.
Har man inte tillgång till något preparat, det är många länder som inte, där man inte får östrogen för sina klimakteriebesvär, ja, globala sydländerna, och jag tror, alltså det är klart att de också har vallningar, men de får liksom stå ut med det och då pratar man kanske inte så mycket om det heller, det är bara någonting som händer en liksom.
Mm. Jag tänker lite på det här med så är det ju med andra besvär eller liksom mindre sjukdomar eller liksom förkyler eller vad som helst, så ska man ta någonting för att kunna fortsätta tuta på liksom, ja, med sitt jobb och
ja.
man ska liksom få bort det som stör en så att säga,
ja,
i sin vanliga tuta och köra liv.
Ja.
Någonstans liksom intressant med det här att det blir ju, när det kommer in i bilden i livet så ska man få bort det för man ska fortsätta tuta och köra,
ja.
Helt enkelt.
Ja, precis. Men det finns ju de som bara vill, jag vill bara bli av med mina vallningar och så får jag östrogen och sen kan jag fortsätta som vanligt. Jag vill att allt ska vara som det har varit. Men jag tror att även de som medicinerar sig och blir av med sina besvär ändå måste gå igenom den existentiella förändringen som det innebär på något sätt. Alltså, jag ser det som en pubertet. Vi är liksom inte samma person före och efter puberteten. Jag tror inte vi är samma person före och efter klimakteriet. Nej. Jag tror det handlar jättemycket om oss, oavsett om vi har fått barn eller inte, att inte längre vara fertila. Och kanske också känna sig mindre sexuellt attraktiva. Och vem är man då när man har liksom blivit uppfostrad med den manliga blicken på sig och att liksom bli uppskattad för yttre attribut eller vad man ska säga. Men även det kan ju vara en befrielse, ska jag tillägga.
Ja, men exakt. Ja. Alltså, det är återigen det andra perspektivet som du tar upp i boken, att det blir något annat. Och samma sak med det här liksom att man också kan inte tuta på, utan man kan faktiskt lugna ner sin aning och reflektera. Alltså, det är en ny skede i livet där det finns andra.
Ja. Det var en kvinna som jag pratade med, hon tyckte vi skulle ta ett helt friår och bara liksom pausa hela livet och tänka efter, vad ska vi göra nu? Att verkligen se det som en möjlighet till att gå in i en puppa och komma ut som en ny fjäril.
Är det några bitar i boken som vi inte har tagit upp som du vill nämna?
Jag har ett kapitel om klimakteriet på arbetsplatsen. Den kan vara lite intressant. Och även i samband med det skulle man kunna prata lite om klimakteriet i England. För de har ju pratat väldigt mycket om klimakteriet. Nästan lite för mycket skulle jag kunna säga också.
Varför har de gjort det? Och det är framförallt politiker.
Jag vet inte varför de har gjort det, men det har blivit en väldigt stor grej. Och jag tror att det är bra, för att jag tror att många behöver bättre vård och många har lidit länge. Och så ser det ut. Så är det i England och så är det i Sverige också. Så att det behövs absolut göras grejer. Men de har ju liksom infört särskilda klimakteriepolicies på sina arbetsplatser och gör liksom klimakteriet till... Alltså det blir nästan som att man... Jag vet inte, att man ska ha en fläkt på sitt skrivbord liksom. Det kan du hämta i postrummet, kan du gå och ställa en fläkt på ditt skrivbord. Alltså jag tycker det blir som att vi skulle bli några andra slags varelser som blir någonting annat. Alltså vi har, det är precis som att vi har ju varit, eller flera av oss, varit gravida och fött barn och ändå fortsatt i arbetslivet som vanligt. Sverige ligger ju längre fram där för att vi har varit, alltså kvinnor har förvärvsarbetat längre och kvinnor har förvärvsarbetat genom klimakteriet. Det här är liksom nästan första kullen i England som arbetar i så stor utsträckning i alla fall, som går genom klimakteriet. Och det är därför det blir en sån stor grej där, tror jag. Jag tror att facket kan göra jättemycket med att liksom bryta tystnaden om klimakteriet. Jag tror det är jättebra att facket tar upp klimakteriet, precis som de har tagit upp mens till exempel. Så ja, men, att man liksom kan, att man kan våga prata på jobbet om att man är klimakteriet, om man nu har besvär. Att man till exempel kan be om för att öppna fönstret eller ta en paus eller vad det nu är som behöver göras. Så att det inte behöver vara tabu. Men däremot så tror jag att alltså det spelar ingen roll om vi har liksom pollenallergi eller i klimakteriet eller har mens. Vi ska ju alla ändå kunna verka och på våra jobb.
Så att det är det som saknas främst, eller vad är det som ska till?
Jag tror snarare att vi behöver bara prata om klimakteriet på arbetsplatsen. Att här finns det många som är i klimakteriet och det kanske HR behöver vara uppmärksam på. Eller kunna prata öppet med sin chef om man har sömnsvårigheter eller någonting som är besvärligt. Liksom. Precis som man skulle kunna göra med allt annat förhoppningsvis. Men att det inte blir något skamligt. Att man bryter tabun. Liksom. Att man inte behöver, liksom, om man har en vallning, bara ha nu... låtsas som ingenting, utan att man får vifta lite eller öppna fönstret, eller att det inte blir en stor grej. Men däremot tror jag inte det behövs särskilda policies just för klimakteriet, för jag tänker att då blir det för stor sak liksom.
Gör det inte ytterligare svårt när det är så individuellt?
Ja, precis. För vissa går igenom klimakteriet utan att de märker någonting. Och det,
ja, och de personer också... kanske tycker, vadå, ska vi ha det? Ja, det är lugnt. Ja. Vår fråga är ju...
Ja. Alltså ja, visa hänsyn utan att det liksom blir för stor grej. Ja, en balansgång.
En sista fråga då. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation kring ämnet?
Jag tycker att klimakteriet är, alltså att man ska se fram emot det som någonting spännande och liksom intressant. Att möta klimakteriet med nyfikenhet och inte vara rädd. Det finns hjälp att få. Och det är en jättefin chans att tänka över sitt liv. Vad vill jag göra nu? Nu har jag liksom kanske en tredjedel kvar. Hur ska jag leva då? Att se det som en möjlighet att göra om sig själv till sitt bästa jag. Eller vad det nu kan vara resten av livet.
Därav titeln, besvärad eller befriad.
Ja, jag hoppas att vi alla kan bli befriade. Lite besvärligt är det, men sen är det befriande.
Tack för att du var med.
Ja, tack. Det var jättekul att vara här. Och tack för att du läste min bok.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.